Norrbottensteatern spelar pjäsen Marsvinsnätter, skriven av Kristina Herrström, fram till den 15 april i Luleå. På scenen ser vi Nora Bredefelt, Derek Crespendes Barrientos, Ivar Forsling, Kristine Gullbrandsen, Jonas Hellman Driesen, Erik K. Hedeberg, Minto Mustakallio och Maja Runeberg. Marsvinsnätter är regisserad av Sara Giese.
Hallå! Nej, datta in den!
Men det är ju mitt barn!
Det blir så shitty!
Okej då, bara ingen snor om så.
När Gunilla ringde och frågade om jag ville göra den här pjäsen som är skriven av Kristina Herrström, då hade jag precis lagt ifrån mig hennes roman Ödeläggaren och var väldigt drabbad av den, så det kändes som en som ödet nästan när Gunilla ringde och frågade, vill du göra en pjäs av Kristina Herrström? Jag heter Sara Giese, jag är regissör, jobbar som frilansande regissör över hela landet, mycket i Stockholm och Uppsala där jag bor i Stockholm, men har mycket släkt i Uppsala, över hela landet åker runt och regisserar framförallt nyskriven teater och jobbar ofta då nära med dramatikerna. Men Kristina, det här är ju en pjäs som är skriven för länge sedan, så Kristina har jag haft lite kontakt med, jag har inte varit med under skrivprocessen, men ofta är jag med annars och jobbar med dramatiken eller gör bearbetningar själv eller dramatiseringar själv, väldigt så liksom textorienterad i mitt arbete. Men också gör mina egna scenografier ofta. Så det visuella är också jätteviktigt. Ja, men det börjar i ett ganska realistiskt kök, ett hem. Med Alvilde, huvudpersonen, som är mamma. Och hon är väl i min ålder, 40-50 års åldern. Snart 50 kanske. Och det kanske är, man kan placera dem i någon sorts övre medelklass. Det är ändå lite tjusigt kök och rena ytor.
Då får man föreställa sig det själv. För själva köket är ju då ett ganska enkelt kök i scenografin.
Ja, jag tycker det är ett ganska tjusigt kök. Ett ganska designat nordiskt kök i plywood. Rätt trendigt, modernt. Så är det ju barnen som kommer hem. Och viljan har varit att göra en vanlig familj som har hög igenkänning. Och det är inte något konstigt med. Och sen så ramlar Alvildes väninna in genom dörren. Och hon har med sig en bebis som är då spelas av en vuxen skådespelare. Och här någonstans börjar det väl skeva ur lite, den här jättebebisen. Och så utvecklar det sig i pjäsen att det här vardagsrummet mer och mer flyter ihop med någon sorts utomhus och någon sorts drömvärld, och i andra akten så är liksom köket borta och det är ett roterande plan som kanske mer mindre om någon sorts himmelsäng, ett öppet rum, och överallt ihop så pågår hela tiden himmel, vi har en stor projduk med himlar. I andra akten så får man även se olika djur. Det får man i första akten också. Den heter ju Marsvinsnätter, så vi har plockat upp de där marsvinen ibland på skärmarna, och sen så förekommer en sköldpadda i föreställningen. Sköldpaddan Lukas. Han får också vara med lite i det visuella. Och sen så håller Alvilde på om och om igen och lagar kyckling som en sorts återkommande vardagsrutin. Och det har också en höna som rör sig på de där skärmarna. Så lite djurtema kan man säga.
Grus, överallt grus, för att ingen orkar skaka ut jackor, vantar och mössor och stövlar. Men vad är det här?
Oh, min plånbok!
Men vad är det för kul med det? Och räkningarna, Alvilde, de måste betalas i tid, det vet du.
Sen är det ganska rörigt i början av pjäsen. Man blir som lite så stressad nästan. Så där såg det ut hemma hos mig med tre söner i hallen. Alltså, det låg ju jackor och skor och det är påskfjädrar och det är en himla röra innan man har liksom kommit in i det riktigt.
Mm.
Vad är din tanke med det?
Jag tänker som du säger att det är det där kaoset. Och det finns en konflikt i familjen som handlar om Alvilde som har liksom någon sorts nästan beröringsskräck med det vardagliga. Och som tycker att barnen kan väl få hålla på med sina fjädrar. Och hon gör lite halvfärdiga köksprojekt och låter kläder ligga på golvet. Och sen kommer mannen hem som bara måste få ordning innan han kan slappna av. Och som torkar och städar och städar och torkar. Han är lite av en städmaniker kan man säga. Och det går ju att känna igen sig i det där. Man kommer hem och plötsligt så har liksom inom loppet av ett par minuter så har barnen ödelagt hela hemmet. Och så går man, det där fredagsmyset som skulle bli så härligt och man kanske skulle laga mat och ta ett glas vin har liksom förvandlats till att man bara plockar och plockar och plockar och plockar. Och mitt i alltihopa ser det också en marsvinsbur. Det är ju en central sak i pjäsen. De här marsvinen som står i sin bur. Man kan väl säga att de är längst ner i näringskedjan. De står och skriker efter uppmärksamhet och mat och närhet. Precis som barnen och mannen och väninnan och alla kring Alvilde. Men djuren kan man skrika åt.
Men herregud, måste ni hela tiden vara i centrum? Kan man inte få dyst på de där förbannade odjuren?
Hur kan du säga så om våra underbara marsvin som vi älskar?
Förlåt barnen, förlåt marsvinen.
Lax lilla bubben, ska du få smask i morot?
Det är en pjäs som handlar om drömmen om kärleken kan man säga. Om en kärnfamilj som är mitt i vardagslivet med tvätthögar, matlagning, hämtning, handling, jobb, ta hand om barna och allt det där. Och som inte hinner med det där andra. Och Alvilde som står i centrum för handlingen, hon har en stor längtan till någonting annat. Passionen, meningen, livet. Och ganska snart så blir det ett absurt drama där hennes längtan börjar ta fysisk form och hennes upplevelse av verkligheten liksom förkroppsligas, eller vi ser verkligheten genom hennes ögon. Tiden går plötsligt i barna, tonåringar, fast de var ju alldeles nyss barn. Hennes väninnas bebis är liksom gigantisk och jättepåträngande. Och det slutar med att en man brakar in genom väggen, eller en kentaur.
Vad är en kentaur?
En kentaur är hälften häst, hälften människa. Man vet inte om han är en kentaur, men det påstås att han är en kentaur. En sorts drömväsen, en sorts fantasi kan man väl säga.
Jag kommer! Frästande som en frustande hingst, stark och outtröttlig med mina spelande muskler, hela mitt väsen ångande, drypande av. Får jag stanna lite till?
Sen hamnar man i en sorts drömspel där drömmen tar över verkligheten kan man väl säga. Eller hon försöker liksom att leva både drömmen och verkligheten samtidigt. Och det blir en ganska knasig krock.
För det är liksom efter pausen som det blir det här mer riktigt drömaktiga. Ja,
precis. Precis. Den är en föreställning som börjar som en sorts sitcom och utvecklas till ett drömspel och landar i svart tragedi kan man säga. Mm, så det är en resa man får göra som publik. Man sitter aldrig säker i genren.
Nej, och det tänker jag. Alltså den har ju, den kräver ju av åskådaren att man är med på att försöka fylla i de här luckorna som finns och sådär. Kan det vara ett problem för publiken här, tror du?
Jag tänker att det finns ju någonting väldigt avvärjande med humor. Man brukar prata om comic relief. Jag tror att det är väldigt smart tänkt ifrån Kristina Herrström att börja i komedin, för då öppnar man upp. Och då tror jag man är mottaglig för nya överenskommelser.
Det var två damer i garderoben bakom mig som sa: jag förstår ingenting. Vad tänker du då?
Det är inte så mycket att förstå. Det är liksom samma som går runt runt. Det är det här ekorrhjulet som spårar ur. Jag tror om man har varit där eller är där så finns det stor igenkänning. Och att det sen liksom skevar ur det där vardagsslitet kan kanske ändå vara lätt att förstå emotionellt. Den är väl liksom en intuitiv upplevelse. Så ja, man får väl öppna sina sinnen helt enkelt.
Jag känner ju igen mig jättemycket själv i huvudrådsinnehavaren, med det här slängda kläderna och barna och maten och allt sånt där. Men utvecklas sånt till att bli, är det en dröm eller är det någon psykos sån här, eller vad säger du?
Ja, hur upplevde du det?
Ja, jag tänker mig att hon blev psykiskt, att hon var liksom lite psykiskt sjuk redan från början.
Ja, det är din tolkning. Jag kommer inte att ge facit. Det är inte meningen att det ska finnas ett facit, utan var och en får ju tolka som de vill.
Men sen fick jag också en annan publikupplevelse där ute. Det var nämligen en man som kom, som jag hade småpratat med, en kollega, som kom fram till mig och sa efteråt: jag vill bara säga att du är så fantastisk människa med sån aura och inga hinder i vägen. Han hade då nästan en liten kärleksförklaring, och han hade så blivit så inspirerad av pjäsen. Mm. Så det var som nästa reaktion.
Men vad underbart! Ja, den handlar ju om kärlek och att släppa in kärleken och våga släppa taget. Det handlar ju också väldigt mycket om konventioner och idén om vad en kärnfamilj är och om vad en relation är och vad det är, hur man är som kvinna och hur man är som man. Så det handlar mycket om att ta sig igenom det. Och det är väl det som Alvilde i pjäsen också sliter med. En sorts projektion, en sorts idé. Det är både hennes drömmar och längtan, men också hur man tror att andra ska reagera. Hur man tror att det ska bli om jag gör så här. Och en huvudperson som kanske inte riktigt står ut med verkligheten eller realiteter, eller absolut inte har verktyg för att gå till handling för att göra en liten del av sin dröm i alla fall verklig.
Åh, nu kommer Torkel! Hur ser det ut här? Alltså, här ser det ut! Han som har sånt tryck över bröstet! Pappa!
Huvudskådespelerskan, ja, har du handplockat.
Mm. Minto Mustakallio är från Finland, en finsk talande skådespelare. Hon är inte finlandssvensk utan finsk. Och vi jobbade på Lilla teatern i Helsingfors, som är en av, ja, det är stadsteaterns svensktalande eller finlandssvensktalande scen. Så vi har ju jobbat förut på finlandssvenska. Det här är ju ytterligare en utmaning, att gå in helt i det svenska språket, framförallt vad det gäller lyssningen. Man, som finsk är man ju van att höra finlandssvenska, man är inte lika van vid den svenska melodin, och det går ju väldigt mycket fortare också, det svenska språket, än det finlandssvenska. Så det har varit en utmaning för henne, både att lära sig sitt och att uppfatta och hänga med i de andra. Men det gör hon med den äran. Hon är en fantastisk skådespelare som jag har valt i den här rollen, för att jag tyckte att hon passade för rollen och kunde fylla den. Det är ju en väldigt speciell huvudkaraktär, eftersom hon är så upptagen av sina drömmar. Och då behöver man någon som har en stark utstrålning, som man känner. Det här är en person med ett väldigt starkt inre liv. Och det tycker jag Minto har.
Hon är ju fantastisk och har den där, som du säger, starka utstrålning. Men hon är också väldigt liksom laid back i det här lilla. Så hon har så mycket uttryck som inte är i stora gester och sådär. Det gillade jag jätteskarpt.
Mm. Hon har en väldigt egen ton, Minto. Och en komisk timing som är lite på tvärsen sådär som jag tycker om.
Kan du beskriva hur Alvine ser ut med lockarna och de här stora ögonen och hennes skrynkliga skjorta?
Ja, men Minto, hon är ju väldigt lik Minto Mustakallio som hon ser ut. Inte så mycket mask och kostymarbete gjort där, utan hon har någon sorts blå skjorta och ett par jeans. Och Minto, hon är ju halvgrek, så hon har ju svart lockigt kort hår.
Och en skrynklig skjorta.
En skrynklig skjorta, ja.
Det gillade jag skarpt, för jag hatar att stryka. Jag tyckte det blev väldigt så här, på teater så är det ofta så fina kläder och allt är som ordning och sådär. Så det var riktigt bra.
Mm. Ja, nej, men hon är väl lite av en slarver. Och hennes man jobbar ju på Kronofogden och jag uppskattar inte slarv. Utan han vill att det ska vara ordning. Han är mer av en paragrafryttare.
Torka upp efter er! Det är vad jag har att göra! Ja, men stilla! Stanna där ni är så inte allt sprids i hela lägenheten. Jag ska bara torka av mig dagens tårar!
Men det är lite lustiga kostymer också. Det är ju någon postkare också som figurerar.
Ja, det är lite märkligt. Det är en postkarikostym som kommer upp. Det är Alvildes gamla från hennes barndom som hennes pappa vägrar att ta på sig hela barndomen. Och det har ju också med drömmarna att göra. En sorts liksom svunna barndomsdrömmar om att få uppleva det där. Och så till slut så drar han på sig den där postkaridräkten och då tar han aldrig av sig den igen.
Hur var det att göra den här pjäsen för dig personligen som regissör?
Det var mycket mer av en utmaning än vad jag någonsin hade kunnat tro, för att det är så tekniskt. Och Kristin Herrström är också van att skriva för tv, vilket märks att det är väldigt snabba vändningar, det är korta bågar. Det finns inte liksom en scenisk tid. Alltså det står väldigt noga vad det är för rekvisita och vad skådespelaren ska göra för handlingen, men man hinner inte i scenisk tid, hinner man inte. Man säger att man ska hälla upp en drink och så säger man skål efter den. Alltså sånt som man kan göra i tv-klipp, att man förtätar skenorna, men på scen är vi ju hela tiden i helbild och måste få fram de där glasen och få fram flaskan. Och alltså det är ju väldigt stor sak att jobba med rekvisita på scenen. Så det har ju varit verkligen en utmaning, särskilt den första biten som är liksom skriven som tv-drama egentligen. Att försöka göra det på scen. Den andra akten är lättare för den är mer scenisk helt enkelt.
Och du är så nyfiken på din roll som regissör när du då kommer och vill gestalta någonting. Hur jobbar man med då skådespelarna kontra det här med den egna liksom stilen och uttrycket och mot det du vill ha? Är det liksom lätt att locka fram det som du känner att så här vill jag att du ska liksom framträda?
Ja, alltså, ja, det är det som är jobbet. men det är ja, det är ju, jag skulle kunna prata, om du vill ha ett svar på den frågan skulle jag kunna prata i 3 veckor. Men kort sagt kan man säga att jag kommer med en läst art i det här fallet, att jag har bestämt att det här är Alvildes berättelse. Det är inte en berättelse om en familj, utan det är hennes berättelse. Det är hennes subjektiva upplevelse av det här skeendet. Det är med henne vi följer. Det är hennes blick på skeendena som är intressanta. Och sen en sorts, ja, men den här liksom genreresan, att man liksom börjar i någon sorts verklighet som så sagt liga skruvas lite. Och det där är ju egentligen bara, allting är ju bara tekniskt. Hur gör vi det? Hur gestaltar vi det? Och sen jobbar man sig fram. Och resten handlar ju jättemycket om val, att ta ifrån skådespelarna vad de ger. Jag säger ju inte du ska göra den här rollen så här eller du ska, utan de får hålla på och så säga där. Det där känner berättelsen, det där, då hamnar vi i en annan berättelse. så mejslar man ut tillsammans. Och i det här, från det mycket, alltid när det är komedi, är ju komedi, sex och våld på scen är det mest torra man kan göra. Det är liksom bara teknik.